Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 12:e kapitlet. Jag läser från och med vers 1. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och när de kom dit, inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus, som han hade uppväckt från de döda, då beslöt överste prästerna att döda också Lazarus. Ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, så som det står skrivet: frukta inte, du Sions dotter, se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. Många människor gick också ut och mötte honom därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken. Men fariseerna sa till varandra: ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Omkring ditt ord, o Jesu, och stilla gör, och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Och du, Herre, är detta bröd som har kommit ned ifrån himmelen. Vi ber oss att du denna stund ger oss av det eviga livets bröd. Amen. Idag firar vi palmsöndag. Det är ju den dag då Jesus red in i Jerusalem för att fira påsk, sin sista påsk här på jorden. Det var på söndagen, och på fredagen så skulle han korsfästas. Och han visste precis vad det var som låg framför honom. Men idag får vi, förutom själva intåget i Jerusalem, också höra om hans sista rastplats, viloställe, innan han gick in i Jerusalem. Det var hos tre syskon som han gästade i deras hem. Jesus, han är den enda sanne guden, men han är också sann människa. Precis som vi, med de känslor som vi har och de behov som vi har. Och till Jesu behov hörde också vänskapsgemenskap. Och bland de här tre syskonen så kände han sig särskilt hemma. Det här var en glädjens stund för Jesus, att han fick dela den här festglädjen med de här syskonen. Och nu vill jag vända mig till er som är yngre här. Om ni kan lista ut vilka de här tre syskonen är. Lyssnade ni uppmärksamt när jag läste ifrån altaret? Det var ett av syskon. Ja, Nelly. Ja, du sa alla tre på en gång. Kan du säga vad det var som var speciellt med Lazarus? Han uppväckte Lazarus från de döda. Och det väckte sån stor uppståndelse bland folket där. Man får inte förväxla Lazarus med en annan Lazarus som också nämns i Bibeln. Där Jesus i Lukas evangeliet berättar om den rike mannen och Lazarus. Hur de hamnade i helt olika situationer efter döden. Och sen sa du Maria, och henne får man inte heller förväxla med den mest kända Maria i Bibeln, Jesu egen mor. Det här är en annan Maria, och så hennes syster Marta. Kan du säga någonting om Maria och Marta? Bara som de hade en gång tidigare också haft Jesus som gäst i sitt hem. Och vad hade Jesus sagt till dem den gången? Är det någon annan som kommer ihåg kanske? En av dem fick beröm, men den andra fick en liten tillrättavisning. Ingen som minns det? Ja, bra. Få höra, Algot. Nej, men vad duktig du är, Algot. Maria, hon satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans undervisning. Och därför sa Jesus att just hon hade valt den goda delen som aldrig skulle tas ifrån henne. Men vad gjorde Marta den gången då? Hon sprang omkring och gjorde massa husliga sysslor som är också nödvändiga, eller hur? Och sånt som man måste göra. Men kanske inte just när Jesus undervisar. Då är det mycket viktigare att vi stillar oss och lyssnar till hans livgivande ord. Då får ni som är yngre gå vidare till söndagsskolan. Och så fortsätter vi vår predikan om de här tre syskonen. De får den här palmsöndagen genom sina handlingar och det de fick vara med om, tala till oss. Och vi börjar med Lazarus, brodern i syskonskaran. Hans exempel visar oss på ljuset och mörkret i den andliga världen. Om vi tittar lite tidigare i Johannes 12 kapitel så kan vi läsa om hur det gick till när Lazarus uppväcktes från de döda. Hans namn är förresten den hebreiska motsvarigheten. Hans egentliga namn var Eliaser, och det betyder Gud har hjälpt. Och det var ju mycket tydligt i hans fall att endast Guds kraft var verksam utan någon mänsklig medverkan. För kan man tänka sig någon mer hjälplös, helt hopplös situation än att ligga död? All handlingskraft borta, alla valalternativ avskurna. Och det hade dessutom gått flera dagar. Och Johannes berättar att liket redan hade börjat lukta. Eller det är Marta som berättar det för Jesus. Liket hade redan kallnat. Hjärta och hjärna fullständigt utslagna. Blodomloppet hade avstannat. Och i den situationen talar Jesus med hög röst sitt Lazarus, kom ut. Tror ni att Lazarus då befann sig i någon valsituation där han låg inne i graven? Att han antingen kunde hörsamma Jesu uppmaning att kliva ut ur graven, eller att han istället kanske tänkte, ja, jag tror nog att jag vill ligga kvar. Att han kunde välja ifall han skulle bli levande eller förbli död. Nej, det var utan Lazarus egen medverkan. Det var enbart Jesu livgivande ord. Ingenting annat som gav liv åt Lazarus döda kropp. Våra lutherska fäder hänvisar gärna till den här berättelsen för att visa att det är Gud ensam som handlar i på nyttfödelsen. Hur han genom sitt ord ger en människa som tidigare varit död i synder och överträdelser nytt liv genom tron på Jesus. Och det är helt och hållet bibliskt. När Paulus beskriver på nyttfödelsen så använder han skapelseberättelsen som illustrerande exempel. Han skriver: Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Var någon utav oss med när världen skapades? När det skedde många år innan vi föddes. Och lika lite som vi hade att göra med världens skapelse har vi att göra med det ljus, tillblivelsen av det ljus som alltifrån på nyttfödelsens ögonblick lyser i våra hjärtan. Inte heller tillfrågades himlakropparna, solen, månen och stjärnorna och land och hav ifall de ville börja existera. Gud sa och det blev så. Lazarus fick alltså liv. Han lämnade graven. Han fick sina bindlar och ansiktsduk avlägsnade. Och så började han gå omkring i Betania som ett levande vittnesbörd om Guds underbara makt. Överallt där Lazarus gick fram så såg människorna på honom som den man som Jesus hade uppväckt från de döda. Han gjorde verkligen skäl för sitt namn, Lazarus. Gud har hjälpt. Och att det var Jesus som hade uppväckt honom med sitt blotta ord visar ju att han är den allsmäktige. Den som i begynnelsen sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Och Lazarus systrar, som tidigare varit sorgsna naturligtvis på grund av sin brors död, de gladde sig nu oerhört över undret att den döde hade fått liv. Men hur reagerade översteprästerna? Tidigare hade de ju bestämt sig för att döda Jesus, som Kajafas sa. Det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under. Kyrkopolitiken och maktmänniskan Kajafas tänkte på hur man kunde bevara det relativa lugnet i landet så att inte romarna skulle straffa hela folket på grund av de upprorstendenser som alltid hörde samman med tanken på Messias. Men utan att veta det så talade han profetiskt i egenskap av att vara smord överstepräst. Och så fick han uttala den evangeliska sanningen att en har dött för alla, så att alla får leva. Men nu läser vi också att de beslöt att döda också Lazarus. Ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Det vilar något tragikomiskt över situationen. Den man som hade varit död, men som nu hade fått liv igen, den mannen ville de till varje pris ha död igen. De var så förblindade av sitt hat mot Jesus att de medvetet vidtog åtgärder för att försöka dölja den Guds kraft som var verksam i och genom honom. De stred mot Gud själv. Så som det var med Lazarus är det också i större eller mindre utsträckning också för oss på det andliga området. När Jesus fått tala ut med oss om vår synd, om våra fördömelsevärda brott emot Guds heliga lag, men sen också gett oss de livgivande orden om syndernas förlåtelse genom honom. Där allt hemskt vi någonsin har gjort, tänkt eller sagt är för evigt utstruket i hans namn och blod. Ja, där fyller den helige ande oss med liv, med andligt liv. Och sen övertygade om att vi som var döda i synder och överträdelser blivit levandegjorda med Kristus, så går vi omkring i denna värld som levande vittnen om den uppståndne Herren Jesus Kristus och hans underbara makt. Det händer väl kanske inte så ofta att folk pekar på oss och säger, där är den man eller den kvinna som Jesus har uppväckt från de döda. Men så är det ju. Det har han gjort. Och det vore fantastiskt om det med Guds hjälp och nåd kunde synas bättre i våra liv. Liksom trons fiender försökte döda Lazarus efter hans uppväckelse, så försöker de också idag att döda den kristna tron, varhelst den dyker upp. Varhelst det himmelska ljuset börjar att lysa, där frälsningens låga blir till, där samlar sig genast mörkrets makter för att försöka utsläckade. För de tål inte att människor blir frälsta. Och när någon människa lämnar mörkrets rike, då blir det oro och hat bland de tidigare otrosbröderna. Familj och vänkrets kan gå mycket långt i sina försök att återföra den nykristne till sundare vätskor eller till moderna värderingar, eller hur man nu uttrycker saken. Det är samma fenomen som man kan iaktta bland alkoholister. När en tidigare dryckesbroder blir befriad ur alkoholismens fruktansvärda grepp, då blir det oro, bitterhet och hat i gruppen. De försöker på alla sätt att dra med sig den nyligen räddade ner i träsket igen. Och på det andliga området nu, om de otroende lyckas i sitt tilltag, då blir det verkligen sorgligt för den som för en liten tid var med i Guds rike. Då blir det som Petrus skriver. Det har gått för dem, som det så sant heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Gud vill naturligtvis att en kristne ska förbli i ljuset och inte vända tillbaka till mörkret. Och i hans kraft kommer det också att lyckas. Bara vi inte tar avstånd från honom och hans hjälp. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Filipperbrevet 1:6. Och Jesus själv säger: vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Så låt oss förbli i Jesu vård, så att vi kan säga om oss själva: jag är Lazarus, den som Gud har hjälpt. Det var det första syskonet. Nu går vi över till de två systrarna. Och vi börjar med Marta. Hon visar oss på den riktiga balansen i det kristna livet. Som jag sa tidigare, så var ju inte det här första gången som Jesus gästade syskonens hem i Betania, den lilla byn som låg vid Oljebergets fot, ungefär 3 kilometer ifrån Jerusalem. I Lukas 10 kapitel, vers 38-42, berättas det om ett tidigare besök. Och där framgår det också att det var Martas hem. Det var hon som bodde där. Den gången gav Jesu Marta kritik, som Nelly berättade för oss, för hennes verksamhetsiver. Nej, det var Algot som berättade det för oss. Ursäkta. Jesus hade sagt till henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Marta var så upptagen med att tjäna Jesus med husets materiella goda, medan Maria var inställd på att få så mycket som möjligt av det andliga goda som Jesus hade att ge. Så felet Marta gjorde den gången, det var att hon prioriterade fel. Det finns stunder och situationer då det är rätt att låta precis allting annat vänta. Det gäller framförallt när Jesus är nära. Heliga stunder. då han talar till människor och kallar dem in i sitt rike. Stunder då han förklarar Gudsrikets hemligheter. Jesus talade om ett sådant tillfälle då han till exempel sa till en ung man: följ mig och låt de döda begrava sina döda. Till och med en sån angelägen uppgift som att begrava sin far måste stå tillbaka då Guds riket är för handen och kallar. Marta var så upptagen med att tjäna Jesus att hon gick miste om vad Jesus ville ge henne den gången. Så kan också kyrkor och församlingar idag göra felaktiga prioriteringar. Det yttre tar överhand i form av fattigdomsbekämpning och sociala appeller om en rättvis värld, medan man har glömt att sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till hur han ännu idag undervisar genom predikan och från Bibelns blad. Inte förrän man själv har mottagit liv och ljus av Jesus har man någonting verkligt värdefullt och bestående, ja, till och med evighetsavgörande att ge sin omgivning. Då blir de gärningar som görs och den frid som råder och också visar sig utåt samtidigt ett verkligt vittnesbörd om ljusets källa. En stad på ett berg kan inte döljas, och ett ljus på ljushållaren lyser för alla. Låt på samma sätt, säger Jesus, ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Ännu värre än Marias tidigare felprioritering var det förstås med Judas världsförbättrarnit i vår evangelietext. Han upprördes över att Maria tömde en mycket dyrbar flaska med nardusolja och smorde Jesus med. Varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Frågade han. Ja, det lät ju förnuftigt och dessutom fromt och omtänksamt. Men evangelisten Johannes upplyser oss: det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv som brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Så kan det också vara med många av våra dagars tjänstemän i olika biståndsorganisationer. De är generösa med andra människors pengar som har samlats in genom skatteupptagning eller donationer, samtidigt som de sitter med höga löner för egen del. Det kan vara lönsamt att hjälpa andra. Marta hade alltså tidigare inte tagit vara på det dyrbara tillfälle då Jesus undervisade i hennes eget hus. Också den här gången, när Jesus strax skulle gå in i Jerusalem, ser vi henne i verksamhet. Hon passade upp, läser vi i vers 2. Men hon klandras inte av Jesus. En liten tid tidigare, när hennes bror Lazarus låg död, så hade hon samtalat med Jesus i andliga ting och då avgett full bekännelse. Jesus sa: din bror ska uppstå, Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. I Martas liv fanns alltså, efter att Jesus tillrättavisat henne, en god balans mellan den tid som avsattes för samtal med frälsaren och det yttre tjänandet. I alla fall hade hon helt uppenbart en frälsande tro på Jesus. Och Jesus finner ingen anledning att klandra henne denna gång. Så det tredje och sista syskonet, Maria. Maria hyllar sin konung, så som också vi ska göra. När Jesus befann sig hos syskonen så tog Maria en flaska med nardusolja. En mycket dyrbar olja som åtminstone enligt Judas uppgift var värd 300 denarer. Och då ska vi tänka oss att en dagslön för en arbetare var en denar. Så värdet på den här nardusflaskan var alltså nästan en årslön för en vanlig arbetare. Och så som vi sett klandrade Judas Maria för det här tilltaget. Men Jesus, han försvarar Maria. Han säger: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En del bibelläsare kanske tycker att Jesus var orättvis när han tidigare berömde Maria och tillrättavisade Marta. Hur skulle det gå om alla var som Maria och ingen gjorde Martas sysslorna? Maria hade, som vi hörde, tidigare fått beröm för att hon hade utvalt den goda delen, det enda nödvändiga. Men nu ser vi att hon också var villig att tjäna Jesus genom att smörja honom med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Hon förhärligade frälsaren på detta sätt. Så vi ser att Maria, hon hade också en god balans. Hon både tjänade Jesus och lyssnade till hans ord. Maria tillhörde alltså den här syskonskaran som Jesus älskade. För det står så fint i Johannes 11 kapitel vers 5 att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Hon tillhörde den här speciella syskonskaran. Tänk vad underbart när syskon i en familj får vandra tillsammans på det här sättet, på livets smala väg. Men att Johannes säger att Jesus älskade henne, det är betydelsefullt. För vilken bok i Bibeln är det där vi kan läsa om kärleken mellan brudgummen Kristus och hans brud? Och det är ju Höga visan. Redan i det första kapitlet av Höga visan så läser vi om en fest. Och där på festen så säger bruden: medan konungen håller fest sprider min nardus sin doft. Som vi sa här för några veckor sedan i en predikan så är Johannes den skarpögde örnen som lägger märke till och särskilt noterar de här speciella detaljerna. Därför är det ingen tillfällighet att det är just han som berättar hur Maria, Lazarus syster, tog en flaska dyrbar, äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften av oljan. Att Johannes två gånger påpekar att Maria torkade Jesu fötter med sitt hår. Han säger det två gånger. Det är betydelsefullt. Det är som att han säger till oss, det här ska ni särskilt lägga märke till. Det har antagligen att göra med att det sägs om brudens hår i Höga visan, kapitel 7, vers 5, att konungen är fångad av dess lockar. Maria, som tog det finaste hon hade, den dyrbara nardusoljan, för att hylla och ära sin konung och frälsare, är på det här sättet hon är bruden i Höga visan, förkroppsligad. Det är det Johannes vill säga oss. Men bruden är ju inte bara den enskilda kristna själen, utan också församlingen som helhet, kyrkan. Också vi gör som Maria. Vi är en gemenskap av förlåtna syndare som hyllar vår konung och frälsare för hans underbara gärningar. Vi ropar som folkskaran i Jerusalem: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Hosianna, det betyder ju Herre, fräls oss. De här ropen fick Jesus höra efter att han lämnat syskonen och deras hem i Betania. Folkskaran där vid Jerusalems portar tog palmblad och gick ut och mötte honom då han kom ridande på ett åsneföl, precis så som profeten Zakaria hade förutsagt. Frukta inte, du Sions dotter, se din konung kommer ridande på ett åsneföl. Det var en högtidsdag naturligtvis, men människors sympatier skiftar snabbt. Jerusalems folk ropade bara 5 dagar senare: korsfäst, korsfäst. Och det står i Jesaja 53 att till och med Jesu egna lärjungar gick alla vilse som får, när Herren lade all vår skuld på honom. Det är ju lätt att hylla Jesus när man liksom är med i stora folkskaror och gör det. Men svårare är det när vi får göra det ensamma. Vi måste inse att popularitetsnivån kan ändras snabbt. Att vi kan bli förhånade för vår kristna tro. Jesus säger: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Folkopinionen svänger som sagt, men Jesus Kristus är densamme idag och igår och idag och i all evighet. Och den som segrat här på jorden, det vill säga den som har hyllat Jesus som sin konung livet ut, får också fortsätta med detta hyllande i evighetens värld. Samme Johannes som berättat om festmåltiden i Betania och intåget i Jerusalem fick också senare i slutet av sitt liv på ön Patmos En uppenbarelse där han såg den frälsta människoskaran från alla olika folkslag genom alla tider. De stod klädda i vita kläder. Det är Jesu rättfärdighetsdräkt. Och med palmblad i händerna. Uppenbarelseboken 7, vers 9. Palmerna, det är segerns och glädjens tecken. Av gamla testamentets högtider är det framförallt lövhyddohögtiden som avspeglar denna himmelska verklighet. Varje år firade israeliterna lövhyddohögtid till minne av Guds beskydd under ökenvandringen. Man gick då också i procession och svingade palmer, glädjens och hyllningens tecken. Och nu i Johannes syn så har den oräkneliga skaran kommit igenom denna världs öken. Gud har bevarat dem hela vägen. Nu är de hemma och då kommer också palmbladen fram. Tänk att Jerusalems befolkning hyllade Jesus med palmblad då han i jordisk ringhetsgestalt red in på en åsna genom Jerusalems stadsport. Den händelsen, det var ett svagt preludium till denna hyllning till lammet i härlighetens tillvaro. Där får vi alla stå med för Kristi skull, för det runna blodets skull. Eja, vore vi redan där. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.